rekordstort intresse för att köpa ruckel.
Det är väldigt svårt att förstå att jag gjorde det här valet, kan man säga. Takpannorna var 150 år gamla, det regnade in, det fanns inte el, det fanns inte vatten.
Ja, vad ska man tänka på om man vill köpa ett övergivet hus? Och senare i programmet ska vi prata om givmildhet. Det här är Plånboken och jag heter Anna Berg. Ja, läget på bostadsmarknaden gör att de senaste åren gör att allt fler försöker att hitta genvägar. Ett alternativ är att köpa ett nedgånget ödehus. Jenny Sondell är en av dem som vågat slå till. Hon köpte sitt lilla torp för 5 år sedan.
Här där vi står i vardagsrummet så var det en läcka rakt ner genom taket. Takpannorna hade gått sönder där uppe och så hade det ju stått och droppat i massor av år rakt ner. Murgröna växte in, det var hål i ytterväggarna för att träda, det liksom bara, det fanns ju ingen plats annat att ta vägen än rakt in i huset. Så vi liksom knatar upp här, jag tänker bara, men här kan jag bo. Och Daniel som han hette, han bara, men här kan du inte bo.
Det är ett rött litet torp, alldeles ljuvligt inbäddat i nyfallen snö. I fönstren hänger vita gardiner och när solen går ner lyser små lampor upp trädgården. Det syns inte ett spår av det förfallna, nedgångna hus som Jenny Sondell blev så kär i sommaren 2020.
Jag känner inte så många som kan tänka sig att ha utedass och inget vatten i ett halvår, för det var ju så det var. Jag ser ju det färdiga resultatet medan andra bara ser jobb. Däremot så när man kommer hit nu, vad fint du har fått det. Ja, jag har jobbat hårt. Alltså det är många, många timmar.
Det är mitt under pandemin. Jenny är nyskild, men pengarna hon har efter försäljningen av det gemensamma huset räcker inte långt. Bostadsmarknaden är överhettad, så också på Mälaröarna och Färingsö utanför Stockholm, där Jenny vill bo med sina tonårsbarn, som också är uppvuxna där. När hon lägger ett bud på ett hus i området så sticker budgivningen iväg med minst 500 000.
Och jag var så himla deppig.
På en middag och sin dåvarande svärmor kommer torpet på tal första gången. Det är mamman Särbo som äger det då.
Och då säger han så här, ja men du ska inte ta torpet då?
Varför inte, tänker Jenny.
Du kan väl bo där så länge medan du letar efter någonting. Men det är inget märkvärdigt och jag har inte varit ute på 7 år.
Torpet syns knappt. 7 år utan underhåll och besök gör att det nu ligger väl gömt bland granar och sly. Mot att Jenny lovat att inte riva huset har hon fått köpa det. Det är en mäklare som gjort värderingen. Och med tanke på närheten till Stockholm och att det ingår 7400 kvadratmeter mark har hon betalat 2 000 000 kronor. Hon köper torpet friskrivet. Så nu är det och alla problem som kommer med torpet hennes.
Det var ju bara att konstatera så här att det som händer, det händer. Och så var det bara att hoppa på något sätt.
Det första Jenny gör är att dra in vatten och hon beställer en luftvärmepump. När hon och barnen flyttar in i augusti är den fortfarande inte på plats. Och när oktober övergår i november har Jenny varken värme eller badrum inomhus.
Här har vi en utedusch. Det var en av de första sakerna jag fixade. Och sen så värmde jag ju vatten på spisen. Och så blandade jag kallt och varmt vatten och så stod jag här och duschade. Det var ganska kallt i november.
Jenny som är permitterad från sitt jobb på grund av pandemin har tid att bygga. Hon tömmer huset på bråte. Hon blir stammis på återvinningen. 79 vänder dit blir det under sommaren. Hennes föräldrar har kommit ner från Västerbotten för att hjälpa till med bygget.
Alltså jag hade byggt 2 hus tidigare, men nya hus. Så jag kunde ju ganska mycket om material och kostnader på det sättet. Men byggnadstekniskt, nej. Men jag tror att jag har en sån där attityd. Så här, men det är ju inte så svårt. YouTube finns, pappa finns. Och sen så känner jag väl någonstans så här, ja, men om inte jag kan, då får jag väl ta in någon då. Men jag är inte en person som oroar mig innan, utan jag är nog ganska bra på att se möjligheterna. Och det är väl det som gör att man klarar av det, tror jag.
Men det har varit frustrerande att anlita hantverkare som inte kommer på avtalad tid eller lämnar fakturor som är betydligt högre än offerten. Och det finns tillfällen när hon önskar att hon inte varit ensam ägare av torpet. Som när vattnet fryser eller elen går.
Första gången det hände så var det verkligen en söndagkväll klockan 23. Och det är naturligtvis inte juli utan det är ju november. Jag bara, okej, vattnet kommer ju vara iskallt, det kommer vara kallt i hela huset. Jag kommer behöva elda hela natten om jag inte får igång det här. Så det man gör är att man tar på sig sina skor och sen så jag måste gå ut till proppskåpet. Och när man då ska ta sig dit och man inser så här att men det är typ rosenbuskar hela vägen fram till det jävla proppskåpet. Då kunde jag väl känna så här att men det är ju inte roligt. Nu har jag ju en sambo och nu är vi ju två igen. Och jag skulle säga att det är ganska skönt.
Hittills har Jenny lagt ner 1,5 miljoner på renoveringen. Hon har tagit hantverkarhjälp med tak, badrum och el. Men i övrigt har hon gjort allt själv. Isolerat övervåningen, lagt flera golv, tapetserat och målat. Dessutom har hon byggt ett attefallshus i trädgården som inrymmer 2 sovrum. Nu är Jennys sparkapital slut. Men det innebär inte att jobbet är klart. Hon vill bygga ut för att få en tvättstuga. Hon måste röja i trädgården och hon drömmer om ett växthus. Men ekonomin bekymrar henne inte, säger hon. Det får ta den tid det tar.
Du har sålt ett hus med vinst. Du har jobbat länge. Du har kunnat liksom samla på dig lite kapital. Om man inte är mitt i livet, om man är 25 och köper sitt första hus, hade det gått då?
Ja, men det tror jag. Du behöver ju kapital för att kunna göra det. Dels alltså, så är det ju med allting. Men det blir ju inte dyrare. Alltså att hade jag köpt ett 70-talshus så hade jag haft mer lån och större liksom, utgifter än vad jag har idag. Om man är villig att kavla upp ärmarna och göra jobbet själv, då är det värt det.
Ja, det sa alltså Jenny Sondell. Välkommen Robert Danielsson.
Ja, tack så mycket.
Du är byggnadsvårdare och länsombudsman, verksam i den ideella byggnadsvårdsföreningen.
Stämmer.
Ofta när man åker genom landet så ser man ju de här övergivna husen. Varför står de tomma?
Ofta så beror det på strukturella förändringar i samhället, till exempel nedläggning av större arbetsplatser. Men det kan också vara av rent personliga skäl, arvstvister eller helt enkelt generationsväxlingar där husen blir övertaliga.
Mm. Men när en stor industri försvinner, då försvinner också folk och då blir hus tomma.
Ja, det är en konsekvens. Det kan också vara stora marköppköpare som till exempel jord- och skogsbolag som är ointresserade av husen utan ser värdena i marken eller i skogsråvaran.
Just då får de stå där. Är det bara i glesbygd man hittar de här husen?
Alltså man hittar ju tomma hus lite överallt. Man kan gå runt i Stockholm till exempel och i städer. Och det är ju också ett annat skäl kanske att det finns fastighetsägare som kanske inte ser förvaltandet som en viktig del i ägandet. Utan de kanske låter husen stå av andra skäl.
Men man kan alltså hitta dem i storstäderna också?
Ja, absolut.
Mm. Jenny, hon valde ju när hon köpte sitt hus att inte ta in en besiktningsman. Hon köpte det friskrivet. Bör man anlita en besiktningsman?
Det här är lite svårt på grund av att många av de besiktningar som görs är för moderna hus. Och många av ödehusen är ju av äldre datum och tyvärr så får de en ofrivillig rivningsstämpel på sig. Och det kräver en hel del kunskap att se igenom
men vänta
det.
Nu, vi stannar. Varför får de det?
Jo, därför att den moderna besiktningsformen har oftast en livslängd på till exempel fasad, fönster, tak och så vidare. Och är huset 200 år gammalt så har det så att säga passerat sin tekniska livslängd.
Just det, och det ingår liksom i själva besiktningsuppdraget för nya hus.
Precis, precis. Och det är ju där egentligen som många blir tveksamma att göra rädda hus på grund av att de får alltså, dubbla signaler. Precis som inslaget här, att det kan vara så att man får en känsla av att det här är ju kört. Men i många fall så är det gamla huset ett exempel på att det är en bra kvalitet. Tack vare att de står kvar efter 200 år så är de oftast välbyggda.
Just det, så att ett hus från 1600-talet som har stått, det är mer hållbart än vadå? Från, när drar vi gränsen här?
Jag tycker någon gång efter 1950-talet så tycker jag att det börjar på att tappa lite grann. Och där också materialen kanske mer jämställs med de besiktningar där man säger att livslängden för vissa material bara är 30 år.
Mm. Om man är ute och köra genom landet eller för den delen utan på en promenad i Stockholm eller en annan storstad och så åker man förbi eller går förbi ett sånt här övergivet hus eller som ser övergivet ut och blir sugen på att köpa det. Hur hittar man ägaren?
Ofta så kan man ta reda på det genom att gå in på Lantmäteriets hemsida och då får man oftast namn och adressuppgifter på de som äger huset.
Okej. Det är så enkelt alltså?
Ja, i första steget är det. Men sen måste man någonstans ta reda på varför huset står tomt. Det kan ju vara så att det har varit en verksamhet som gör till exempel att dricksvattnet är giftigt, till exempel.
Just det.
Det kan vara en verksamhet som kanske bygger på en kriminell ägare. Eller det finns en arvstvist eller en person ligger på sjukhuset. Så att ofta så är det inte så enkelt så att det bara ringer upp och säger att jag vill köpa ditt hus.
Nej, det kan vara känsligt och en kriminell kanske man inte ens vill ringa, tänker jag.
Nej, precis.
Mm, det framgår ju tydligt av inslaget att man måste vara beredd på att hosta upp en del pengar om man vill köpa ett gammalt hus. Vilka kostnader kan dra iväg som man kanske inte tänker på i det första läget?
Det kan ju vara sånt som man inte först ser. Till exempel så att man har en mögelproblematik som man inte var först medveten om, som kräver en viss form av sanering. Eller att huset står i ett landskap, en landskapsdel där det är väldigt lerigt till exempel, där man har problem med sättningar. Då kan det bli dyrt om man vill så att säga, få en stabil stomme.
Och när vi pratar dyrt, hur mycket kan vi landa på då?
Alltså det finns ingen högre prislapp på just sånt. Men någonstans måste man ställa det i relation till vad husen är värda kanske sen när man säljer dem.
Mm.
Och var och en måste någonstans sätta prislappen också på hur mycket arbete och möda och envishet vill jag lägga ner i tid. För det ofta pratar vi om flera år.
Mm. Jo, jag träffar ju Jenny och jag förstår ju att hon har ju jobbat på här alltså. Hur finansierar man sitt hus då? Det är kanske inte så lätt att få ett bostadslån och gå till banken och säga att nu vill jag låna till det här rucklet.
Nej, precis. Ofta så har ju alla hus ett grundvärde på grund av tomten. Och då måste man någonstans ställa det i relation till hur mycket man måste låna. Men det är generellt sett svårt att få ett lån på ett hus som inte har de senaste badrumsinredningarna, ett nytt kök, en fasad eller fönster som är bytta till exempel. Och då får man börja i liten skala och till exempel ta ett litet lån. Och lite grann som inslaget här också, att man kanske får göra ett steg i taget. Sen kan man värdera om huset. Nu har jag fått ett kök, nu är huset lite mer värt.
Mm.
Och då kan jag gå till banken igen och få ett lån till.
Mm.
Men inte sällan så gör folk så att de lägger ner ganska mycket eget arbete på de sakerna de kan och kompenserar bristen på pengar med eget arbete. Och inte sällan så blir det väldigt snygga resultat, för man måste tänka efter, skaffa sig kunskap och inte minst lära sig att göra det här på egen hand. Och det är fantastiska berättelser och det är fantastiska människoöden som man möter när man träffar människor som räddar ödehus, att inte sällan så säger de så här att ja, men när jag ställer frågan varför räddar du ett ödehus, då tror man att de ska prata om huset och istället så pratar de egentligen vilket liv eller vilken livsstil de...
Resan.
Ja, exakt.
Mm.
Exakt.
Mm. Men det låter då som att det finns en poäng med att det tar lite tid.
Absolut, och inte minst så kanske man behöver lära in vad det är för någonting som verkligen är viktigt. Man kan stå ut med just det här utedasset och den här duschen. Jag har själv gjort precis samma sak.
Ja.
Och på något sätt så blir det också det att om man inte har tänkt klart kring något, då finns det oftast en bättre lösning runt hörnet.
Just det. Mm. Ibland så kan det ju vara en bra affär att köpa ett hus och rusta upp det. Men kan man alltid räkna med att få sina pengar tillbaka om man nu gör den här resan och sen säljer sitt hus?
Nej, det kan man ju inte göra. Och lika så vet man ju inte med konjunkturen hur den slår. Jag tror man ska se det här som ett sätt att leva och inte bara tänka pengar. Så tror jag att man tack vare det gör faktiskt en bra affär i slutet. Att man köper så att säga med hjärtat och inte med plånboken.
Mm. Finns det områden i landet där man tänker att värdet aldrig kommer gå upp?
Det finns några områden som är alltså generellt sett svåra som tas upp i alla fall. Och det roliga är att några av de platserna kan också vända sig väldigt snabbt.
Mm. Men kan det vara om du ger något exempel?
Ja, men om vi tar gamla Bergslagen till exempel. Det finns samhällen som står tomma, som Ljusnasberg till exempel. Där det handlar snarare om ett samhälle som har slutat fungera.
Mm.
Där handlar det ju inte om husen, utan det handlar snarare om vilken service som inte längre finns i den delen. Och då blir det ju svårt.
Just det. Nu får du svara lite kort. För Jennys del, hon får inte, eller hon visste inte att hon inte fick bygga ut som hon vill, eftersom huset är K-märkt. Finns det något som är viktigt att kolla upp så att man inte får obehagliga överraskningar när man väl har köpt det?
Om man är intresserad av ett hus, vilket som, så ska man alltid läsa på. Ta kontakt med myndigheten, till exempel stadsbyggnadskontoret. Vilka regler gäller just här? Får jag bygga en brunn? Får jag bygga ut?
Just det. Och du berättade i telefon för mig att så här, det kan vara buller som gör att man inte ens får bo i huset. Eller marken är förorenad.
Absolut. Så kunskap är alltid, alltså, det är mycket mer värt än pengar oftast.
Tack Robert Danielsson, Byggnadsvårdsföreningen. Julen är givandets högtid och vi påminns dagligen om hjälpbehoven på platser som Gaza, Sydsudan och Ukraina. Men har de här kriserna gjort att vi skänker mer till välgörenhet? Och hur har vårt givande förändrats nu när vi ofta påminns i sms och på sociala medier om insamlingar och en del av de privata? Det ska vi prata mer om nu med Charlotte Ryd, generalsekreterare för branschorganisationen Giva Sverige. Välkommen till Plånboken.
Tack så mycket.
Ja, nyhetsmedierna har dominerats av rapporter från krisområden och flera pågående krig de senaste åren. Påverkar det här vårt givande?
Jo, men det gör det. Så fort det är kriser eller katastrofer, då ökar givandet. Sen kan man ju säga att det i basen har varit väldigt mycket god utveckling av givande trots att vi haft en lågkonjunktur. Men vi ser ju till exempel nu under det här året att situationen i Gaza har bidragit till ett ökat givande. Vi kunde se det för, nu är det ju många år sedan invasionen, den storskaliga invasionen av Ukraina, ökade markant. Så det är klart att så fort det är någon form av kris, ja.
Då ger vi mer. Svenskar, vi skänker i snitt 1400 kronor per år och person. Är vi mer eller mindre givmild befolkning jämfört med andra länder i världen?
Vi är nog ganska vanliga för att vara i västvärlden. Jag kikade lite på det. Man kan titta på hur mycket man ger av disponibel inkomst, det vill säga vad du har i plånboken efter alla utgifter. Och då ligger vi ungefär som Frankrike och flera av de västeuropeiska länderna. Sen kan man se att vissa länder som har ett annat välfärdssystem än vad vi har, där ger man mer. Och det bygger ju på att man helt enkelt måste det.
Mm.
Men ja, vi är givmilda och vi ska nog säga igen då att vi ger, trots att konjunkturen har varit tuff för många, så har man fortsatt att ge.
Mm. Välkommen också Johan Wamstad, lektor vid institutionen för civilsamhälle och religion vid Maria Cederschiölds högskola.
Mm, tack.
Ja, nu ska vi gå tillbaka i tiden lite här. Som vi ser så skiljer sig Sverige inte så mycket från andra länder. Mycket av det givande vi gör, det sker via stora givarorganisationer. Alltså det är en stor skillnad från andra länder. Och de här organisationerna sysslar också delvis med ideellt arbete. Hur har det här systemet vuxit fram?
Ja, jag tror det du beskriver kan man nog gå tillbaka till de stora folkrörelsernas framväxt, alltså i slutet på 1800-talet. Du pratade om arbetarrörelsen, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen. Och den tradition som de satte för det svenska civilsamhället. Och då syftar jag på att i folkrörelserna så är de baserade på ett aktivt och betalt medlemskap. Och de är också baserade mycket på ideellt arbete, men inte i så stor utsträckning på pengagåvor. Det har delvis att göra med att de naturligtvis organiserade då på 1800-talet folk som inte hade så mycket pengar. Men det borde också kanske på någon slags norm där man så att säga hyllar det ideella arbetet och arbetets betydelse. Medan det här med att spendera pengar och så där inte liksom lika fint eller lika enligt med den normen man hade i de här rörelserna då. Och det har lite satt modellen för givandet egentligen ända sedan dess. Eller fram till nyligen ska jag säga kanske.
Mm. Vi ska återkomma till nyligen. Du var lite inne på att vi skiljer oss inte så mycket ifrån länder här i västvärlden. Men om man tittar på andra länder i världen, USA och muslimska världen, hur skiljer sig givandet i Sverige från de länderna?
Det är intressant att jämföra med USA, för att om vi tittar i Sverige så är det svenska givandet egentligen ganska altruistiskt. Man ger för att man själv vill ge. Det finns inte någon slags tryck, socialt tryck utifrån. Det är ingen förväntan att man ska ge. Ingen kommer betrakta den på ett annat sätt om man ger eller inte ger.
Men nog är man lite fin ändå, ja, om man skänker pengar, eller?
Kanske lite, men det är rätt mycket en privat angelägenhet att man ger själv och sådär för sina egna ändamål. Men det är mycket mer utvecklat i USA, det du antyder här, att man liksom gör det för ett i socialt sammanhang. Man vill visa att man ger, men också då precis som Charlotte sa, att det är ett annat välfärdssystem och det är mycket mer beroende av filantropiska insatser och välgörenhet och så vidare. Då blir det ett annat sånt här socialt tryck om förväntan. Att om man har pengar så att man klarar sig så kan man också ge lite. Man ska ge till sin lokala skola, till universitetet man gick på tidigare och så vidare. Såna saker som inte alls är så naturliga i Sverige då.
Den muslimska världen då?
I den muslimska världen har man ju det är en av pelarna i islam. Att man har zakat som det heter. Och det är ju att man ger en del av sin inkomst. Om man har tillräckligt mycket inkomst. Och det där är ju då i de allra flesta muslimska länder frivilligt. Men många gör det. Och det här betyder att det är väldigt institutionaliserat. Det är en naturlig sak att ge. Och det här kan ju sättas i relation till att ge zakat och betala skatt. Och i vissa länder, som till exempel Saudiarabien och Pakistan, så är det ju obligatoriskt att betala zakat, vilket gör att det blir mer av en skatteliknande. Men det är väldigt institutionaliserat och definitivt en förväntan, milt uttryckt.
Charlotte Ryd, Givarsfärja, du sitter här och viftar lite med handen.
Jag viftade lite. Jo, men jag ville bara lyfta det här att i Sverige vill många faktiskt inte skylta med sitt givande. Mm. Att det är en skillnad. Sen har ju du en poäng i att det kanske har blivit lite mer skyltning av det tack vare sociala medier. Och att man använder också det för att sprida någonting man tycker är viktigt. Men många givare, och speciellt större givare, vill ju vara anonyma. Men även att man inte heller som vanlig. Det är inte så att man frågar, vad ger du till? Det är liksom inte första frågan.
Nej, det gör man inte. Det har du faktiskt rätt i, absolut. Men det svenska givandet då? Hur har det förändrats de senaste, alltså under 2000-talet, Johan Wamstad, tittar jag på nu.
Ja, jag skulle säga att det kanske i den mån det har ändrats så har ändrats till att Sverige har blivit lite mer likt andra länder. Och som traditionellt sett har det varit så att i Sverige har vi gett mycket till internationella ändamål, vilket är lite speciellt för att vanligtvis säger man att man ger till saker som är nära, säger man internationell forskning, men Sverige har lite varit en avvikande fall där. Men det där har vi sett en liten utveckling mot att man ger mindre till internationella ändamål och ger mer till saker som är nära, alltså sociala ändamål i Sverige. Vilket är då mer i enlighet med hur man alltid har gjort i andra länder. Om man
säger. Vad beror det på då, tänker du?
Jag tror det kan vara flera anledningar. Jag tror det kan dels svara mot ett behov. Alltså att vi har haft större ökade sociala behov i Sverige som är blivit mer synliga. Och det kan vara andra saker som spelar in, som till exempel sociala medier och så vidare, en annan medvetenhet om ändamål som ligger nära en och sådär.
Mm. Håller du med eller har du något att tillägga?
Ja, men jag håller med i det att vi ser ju att givandet fortfarande till både vetenskaplig forskning är ju stort i Sverige och till humanitärt bistånd och internationella ändamål. Men att också de organisationer som jobbar då med ändamål i Sverige ser ett ökat givande, ett ökat intresse, kanske på bekostnad då av det internationella. Så jag håller helt med Johan att det är nog en kombination av det du sa, att man ser behoven i Sverige, men också att det är fler som är ute och helt enkelt uppmärksammar det också.
Mm. En annan sak som har blivit allt vanligare, det är ju insamlingar via sociala medier. Och stockholmaren Mattias Contreras är en av dem som använder Facebook för att samla in prylar och pengar. Och för 8:e året i rad så bidrar han med julklappar till de som själva inte har råd. Nu så har han byggt upp ett stort förtroende bland sina givare. Men så var det inte riktigt från början, säger han.
I början så var det bara familjen och de absolut närmsta vännerna som skänkte kläder, lite leksaker, någon swishgåva. Och jag med all rätt att folk är misstänksamma, för att man vet inte vad det här är för filur som ber om pengar till exempel för vad han påstår är välgörenhet. Men sen blev det bara att det blev bättre och bättre när jag fick göra mina reportage med Mitt i Söderort, P4. Så började folk få upp ögonen mer att det här är seriöst. Och då har det bara växt. Och jag visar vart alla pengar går till. Mm. Jag lägger undan lite för soppa.
Så du fick lite medial uppmärksamhet och då börjar folk lita på dig?
Ja, det gav ju verkligen en skjuts uppåt. Att jag tror inte de skulle göra sådana här reportage med någon som inte hade varit fullt seriös med det man gör.
Mm. Nu har du kommit igång med årets insamling. Folk swishar pengar och lämnar saker till dig och du kör någon gång i veckan med en full bil till kyrkan eller Stadsmissionen till exempel. Hur mycket tid lägger du ner på det här?
När jag väl drar igång insamlingen, brukar vara i början av november, så är det nästan heltid. Nu blir det lite extra då jag är arbetssökande, så då kan jag lägga ännu mer energi och timmar på att rada upp med skor jag får in så att jag kan sortera ut dem. Men jag gör det helt och hållet på fritiden. Helger går ju åt också att köra iväg saker.
Det är ett heltidsjobb?
Ja.
Vad är det som driver dig att göra det här då?
Årets visan. Att det ska ju inte vara att folk ska ha svårt. Nu läste jag en liten kort artikel att det kommer vara ännu tuffare för många familjer i år. Att ännu fler söker hjälp till och Stadsmissionen, det är kyrkan och andra välgörenhetsorganisationer som har fått ännu mer ansökningar. Och även äldre och hemlösa. Många skäms ju också för att de vågar inte söka hjälp och vill inte söka hjälp för att det tar emot.
Mm.
Och det vill jag ju ändå pusha på och visa att en enkel jacka, istället för att slänga den eller något annat, ge det till någon som kan behöva den bättre, för att det ger så mycket tillbaka till dem också. Man tänker ibland att de som har lite bättre ställt kanske kan tänka lite extra. Att, tänk lite som Carl Bertil Jonsson, att slänga lite extra hand liksom till de som behöver. Ge kanske en liten extra peng till organisationerna som hjälper de som behöver den här extra hjälpen. Att skippa kanske ett rödvinsglas eller en flaska hem eller något annat liksom, och lägg det kanske till bättre behövande.
Mm. Tack Martin Contreras för att du kom till Plånboken.
Ja, tack själva.
Mm, Charlotte Ryd, Giva Sverige. Martin berättade ju här att han sakta men säkert byggt upp ett förtroende bland sina givare. Men det finns ju också exempel på oseriösa personer och rena bedragare som samlar in pengar via sociala medier. Vad ska man tänka på om man skänker till privata initiativ?
Mm. Ja, det första man ska titta på, det är ju att det verkligen finns en verklig person bakom. Det är ju det Martin beskrev där, det är ju att han verkar ha gått ut till sina vänner och bekanta, och då finns det, han finns ju, han känner dem, det blir liksom en, ja, positiva effekter utav det. Men om man nu blir kontaktad av någon där man inte riktigt vet vem det är, då måste man försöka kolla upp det. Finns det någon person bakom den här sociala webbplattformen, eller är det hemsidor, kan man testa numret, alltså så. Det är viktigt. Sen ska man ju vara lite försiktig med att skänka pengar till privata Swish-konton. Det är riskabelt. Även om den personen från början var väldigt mån om att allt skulle skickas vidare, så är det ju risk helt enkelt. Men det är också risker för penningtvätt, olika former av bedrägerier där man kanske säger att det ska gå till någonting och sen så används det till någonting annat. Och här är väl vår rekommendation att man bör ge till en organisation, för då finns det regelverk och krav och liksom redovisningar. Men om man har någon i sin närhet som gör någon insamling, så är det klart att man ska vara med och stötta det. Men verkligen vara jättenoga med att kolla att det är en riktig person.
Mm. Som ni var inne på tidigare då, så Som ni är inne på tidigare här så har svenskarnas givande till hjälporganisationer som jobbar mot utlandet, det har minskat lite över tid. Men samtidigt så har regeringen styrt om biståndspolitiken och flera sådana organisationer har fått mindre pengar kort nu. Det låter som ett tufft läge.
Mm. Ja, det är det. Och det är ju så att bara för att regeringen drar ner så betyder inte det att givandet ökar eller att givandet ökar, utan det kan ju snarare vara tvärtom. Att om det offentliga inte är med och stödjer, varför ska jag själva med och stötta? Så att det är ett jätteallvarligt läge.
Mm. Tack Charlotte Ryd, Giva Sverige, och tack också Johan Bamstad, Marie Cederskiölds högskola. Det var allt för den här gången, men innan vi avslutar så ska ni få en julklapp av mig. Nästa år förlängs nämligen plånboken och vi kommer att ha mycket mer tid för konsumentjournalistik. Vi återinför en kär gammal programpunkt. Lyssnafrågorna som besvaras av experter kommer tillbaka. Producent för programmet idag var Erik Gerdén, Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg. Och nu återstår bara att önska er en riktigt fortsatt fin julafton.